Hej, jag heter William. Välkommen till 9 Archery-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Carol Rhodes You Will Own Nothing är en politiskt färgad bok om ekonomi och samhälle utgiven 2023. Den tar avstamp i formuleringen om att människor i framtiden kan äga mindre och undersöker hur ägande, sparande och privat handlingsutrymme enligt Roth pressas tillbaka. Hon beskriver utvecklingen som ett finansiellt krig där statliga institutioner, stora företag och digitala plattformar tillsammans kan få oproportionerligt stort inflytande över vanliga människors val. Boken rör sig mellan ekonomisk historia, inflation, penningpolitik, bostadsmarknad, digitala betalningar, ESG och teknikföretagens makt. Roths huvudsyfte är inte att ge en neutral lärobok i nationalekonomi, utan att varna för en riktning hon ser i utvecklingen och att uppmana läsaren till motåtgärder. Perspektivet är tydligt skeptiskt till centralisering och reglering. Därför bör läsaren skilja mellan etablerade ekonomiska problem som inflation och hög skuldsättning och Roths mer långtgående tolkningar av bakomliggande avsikter. Boken blev en bästsäljare men har också kritiserats för sin alarmistiska ton. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ägande som grund för ekonomisk frihet och social rörlighet. Roths centrala idé är att ägande inte bara handlar om att ha saker, utan om att kunna fatta självständiga beslut över tid. Ett eget hem, ett företag, sparande, mark eller tillgångar som kan ärvas ger enligt henne familjer en buffert mot kriser och en möjlighet att bygga förmögenhet mellan generationer. När fler istället hyr bostad, abonnerar på programvara, media och transporter eller blir beroende av plattformar, menar hon att kontrollen flyttas från individen till ägaren av systemet. Hon skiljer därmed mellan enkel tillgång och faktiskt äganderätt. Att kunna använda en tjänst är inte samma sak som att kunna sälja, överlåta, ändra eller behålla den på egna villkor. Boken kopplar detta till den amerikanska drömmen, men frågan går även att känna igen i Sverige. Hushåll med höga bostadslån, stigande boendekostnader och ett växande beroende av digitala abonnemang kan ha mindre ekonomiskt svängrum, även om konsumtionen ser hög ut. Roths resonemang är starkast när det visar hur ägande kan skapa motståndskraft. Svagheten är att boken ofta behandlar skiftet mot hyrande och digitala tjänster som en samordnad försämring, när det också kan finnas frivilliga val, tekniska fördelar och skilda marknadsförklaringar. För det andra, inflation, skulder och den krympande dollarns köpkraft. En stor del av boken behandlar hur statlig skuldsättning och expansiv penningpolitik kan minska pengars köpkraft. Roth menar att när regeringar finansierar stora underskott och centralbanker underlättar kreditgivning, får tillgångspriser och levnadskostnader konsekvenser som slår hårt mot löntagare och sparare. Den som redan äger aktier, fastigheter eller andra tillgångar kan gynnas av stigande priser, medan den som främst har kontanter och löneinkomst riskerar att hamna efter. Det är ett begripligt sätt att koppla makroekonomi till vardagsekonomi. För svenska lyssnare är mekanismen bekant från åren med hög inflation och snabbt stigande räntor. Även om Sveriges penningpolitik och sociala trygghetssystem skiljer sig från USAs. Roth placerar den amerikanska dollarn i ett historiskt mönster där tidigare finansiella stormakter har försvagats av skuld och överutgifter. Historiska jämförelser kan ge perspektiv, men de kan inte ensamma förutsäga ett framtida sammanbrott. Bokens värde ligger därför främst i uppmaningen att förstå real köpkraft, räntor och koncentrationen av tillgångsägande. Läsaren bör samtidigt vara försiktig med slutsatsen att varje centralbanksåtgärd eller offentligt utgiftsprogram är ett bevis på en avsiktlig plan att avskaffa privat ägande. För det tredje, digitala pengar och plattformars kontroll över vardagens rättigheter. Roth varnar för att digitaliseringen kan göra ekonomisk kontroll mer detaljerad och lättare att utöva. Hon fokuserar särskilt på centralbanks digitala valutor, digital identitet och stora teknikplattformar. Hennes oro är att pengar som är helt digitala i teorin kan kopplas till regler för hur, var eller när de används och att transaktioner kan övervakas eller begränsas. Hon jämför denna möjlighet med sociala kreditsystem och framställer teknikföretag som maktcentra med funktioner som närmar sig statens. Bokens underliggande fråga är viktig, även där dess slutsatser är omstridda. När betalningar, kommunikation, lagring och arbete förmedlas genom ett fåtal privata system kan ändrade användarvillkor eller avstängningar få stora följder för individen. Sverige är ett relevant exempel på ett mycket digitaliserat och i praktiken kontantfattigt land. Det gör frågor om driftsäkerhet, integritet, konkurrens och alternativ till digitala betalningar konkreta utan att det bevisar Roths mest långtgående farhågor. Hon betonar också skillnaden mellan att köpa en fysisk vara och att få en återkallelig licens till digitalt innehåll. Ett mer balanserat förhållningssätt är att kräva tydliga rättssäkerhetsregler, dataskydd, interoperabilitet och fungerande betalningsalternativ. Snarare än att utgå från att all digital innovation i sig är ett kontrollprojekt. För det fjärde, ESG, företagsmakt och kampen om kapitalets styrning, boken behandlar ESG. Alltså bedömningar av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning som ett system som kan styra kapital mot politiskt önskade mål. Roth hävdar att stora kapitalförvaltare, banker och företag genom sådana kriterier kan påverka vilka branscher som får finansiering och vilka verksamheter som får svårare att växa. I hennes tolkning blir ESG en sorts företagsinriktad social poängsättning, särskilt när bedömningar kombineras med offentlig policy och starka marknadsaktörer. Här pekar boken på en reell spänning. Hållbarhetsrapportering kan hjälpa investerare att bedöma klimatrelaterade risker, arbetsvillkor och styrning. Men kriterierna kan också vara svåra att mäta, inkonsekventa och politiskt omstridda. Roth fokuserar framför allt på risken att få institutioner bestämmer vilka värden som ska styra investeringar för många andra. I svensk och europeisk kontext är frågan relevant eftersom hållbarhetskrav, rapportering och taxonomier spelar stor roll för företag och finansmarknader. Samtidigt är regleringen i EU inte identisk med den amerikanska debatt Roth främst skriver inom. Läsaren får mest ut av kapitlet genom att granska vem som sätter kriterierna, hur de mäts och vilka avvägningar som görs. Boken blir mindre övertygande när alla hållbarhetsramverk behandlas som ett enhetligt verktyg för ekonomisk kontroll. Slutligen, bostäder, familjeförmögenhet och Roths väg till motstånd. Roth lyfter bostaden som den viktigaste tillgången för många medelklasshushåll. Hon varnar för att institutionella investerare och kapitalstarka företag kan köpa bostäder i en sådan omfattning att fler människor hänvisas till en permanent hyresmarknad. Resonemanget kopplas till låga räntor, hög likviditet och en bostadsmarknad där den som redan har kapital kan agera snabbare än förstagångsköpare. Bostadsfrågan har särskild tyngd eftersom ett hem ofta är både en boendeform och en långsiktig sparform. I Sverige ser villkoren annorlunda ut med hyresreglering, bostadsrätter och ett stort bolåneberoende, men kärnfrågan är igenkännbar. När tröskeln till ägt boende stiger kan skillnaderna mellan de som redan äger och de som försöker köpa öka. Roth knyter också ägande till arv, familjeplanering och skydd av tillgångar över generationer. Som svar förespråkar hon bredare riskspridning med intresse för reala tillgångar som fastigheter och guld, bättre ordning i juridiska dokument samt lokalt politiskt engagemang. Dessa råd kan fungera som checklistor, men de är inte universella investeringsrecept. Guld saknar löpande avkastning, fastigheter innebär koncentrationsrisk och politisk påverkan kräver kunskap om lokala förutsättningar. Bokens praktiska kärna är snarare att hushåll bör förstå vad de äger, vilka rättigheter som följer med ägandet och hur sårbara de är för enskilda aktörer. Sammanfattningsvis, You Will Own Nothing passar främst läsare som vill förstå en skeptisk, frihetsorienterad kritik av hur ekonomi, teknik och politik kan påverka privat ägande. Den kan vara särskilt intressant för småföretagare, bostadsägare, sparare och personer som oroar sig för digital integritet eller koncentrerad företagsmakt. Den praktiska nyttan ligger i att boken får läsaren att ställa konkreta frågor. Äger du det du använder eller har du bara tillgång så länge en plattform tillåter det? Hur påverkas ditt sparande av inflation? Hur beroende är du av en enda bank, app, arbetsgivare eller digital tjänst? Roths råd om riskspridning. Dokumentation och medborgerligt engagemang kan fungera som utgångspunkter för vidare efterforskning men bör kompletteras med oberoende ekonomisk och juridisk rådgivning. Det som skiljer boken från mer traditionella privatekonomiböcker är dess breda politiska ram. Den kopplar bostäder, pengar, teknik, ESG och arv till en sammanhängande berättelse om makt och äganderätt. Det gör den engagerande och lätt att diskutera men också mindre neutral än böcker som avgränsar sig till data, investeringsteori eller ekonomisk historia. Roth är tydlig med sitt ställningstagande och skriver med hög varningsnivå. Därför läses den bäst som en provokativ analys och ett argument för vaksamhet, inte som en ensam auktoritet om framtiden. Den som kombinerar boken med perspektiv från ekonomer, tekniker och jurister får störst intellektuell behållning. Om du vill stödja Carol Roth, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!